Ett spännande liv med den helige ande. Den helige ande som Jesus talade om ofta som vår hjälpare och han som skulle påminna oss om allt vad Jesus hade sagt. Och han skulle låta oss få veta vad som kommer att ske. Ett spännande liv med den helige ande. Ibland så, den här boken är ju så innehållsrik och det finns stora djup i den. Judarnas skriftlärda talar om att det finns en sån oändlig stora djup i den här boken, så att det vi har hittills sysslat med, det kanske är att vi har surfat på ytan. Men det finns djup i det här ordet, i den här boken, som vi måste ha hjälpmedel för att hitta. Och det har vi. Hjälparen, den helige ande, som vill hjälpa oss att hitta de bortgömda rikedomarna och de bortglömda skatterna. När Jesus föddes hit i jorden så föddes han ju som Guds son, Guds enda son. Vi firade Jungfru Marie bebådelsedag i söndags och då påmindes vi om hur Maria fick det här änglabesöket och hur ängeln gav henne besked eller en utmaning, ett uppdrag att få vara den som skulle få bära Jesus vid sitt hjärta, under sitt hjärta. Och hur hon, så ung hon nu var, 13-14 år, accepterade, tog emot detta stora uppdrag och att få vara den som bar Jesus. Och nu du och jag får vara bärare av denne Jesus idag i våra hjärtan. Och när han dog på korset så hade han fullbordat det uppdrag som han kom att utföra. Han föddes till jorden som sann Gud och sann människa. I Jesaja 9:6 så står det att en son blir oss given. Vi ska läsa direkt ordagrant, så inte jag citerar fel. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given och på hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Och lite längre fram i Jesaja i det 11:e kapitlet så säger profeten så här: men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Det var det som på något sätt gav proklamationen för vem Jesus skulle komma, när Jesus skulle komma och vem han skulle vara och vem han är. Men när Jesus så kom till jorden som ett barn, litet barn som du och jag också har fötts en gång. Jag föddes ju som redan mycket liten för snart väldigt länge sedan. Men vi har alla varit barn och vi har alla varit små och en del mindre än de flesta. Men vi har alla varit små, det har också Jesus varit. Men han hade en gudomlig plan för sitt liv. Och det fantastiska är ju att Gud har en gudomlig plan för dig och mig också. Profeten Hesekiel säger att redan i moderlivet utvalde du mig. Redan innan jag var född så fanns ett plan klar för honom. Och så tänker vi då på att i Sverige så utför vi upp mot 40 000 aborter per år. Men Jesus, han fick födas. Tack gode Gud för det. Han föddes till jorden och han utförde sitt under sitt livsvandring. Han var ju född som en människa. Han föddes inte som en 30-årig man i sin styrkas dagar, utan han föddes som ett litet spädbarn. Och hela hans liv var fyllt av vardagar. vardagar som du och jag får möta genom vår livsvandring. Han var en snickarson. Det sågs på, säger man, att han var en snickarson. Men det var väl många i hans närmaste närhet som inte trodde mycket om honom. Snickarsonen Jesus Josefsson. Utan han var en människa. Och för att belysa det riktigt tydligt så ska vi läsa ifrån Filipperbrevet andra kapitel. Som förtydligar en viktig sak som vi måste ta med oss. Filipperbrevets andra kapitel från vers 2. Från vers 5, förlåt. Så uppmanar Paulus oss så här: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev en människa. Han som till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Detta med att han gjorde sig ödmjuk. Jag tror att det står så i den äldre översättningen. Jag försöker komma på liksom ordalydelsen. Men han gjorde sig ödmjuk. I den engelska översättningen så står det att han gjorde sig till nothing. Ingenting. Och när man försöker översätta det där ordet ingenting eller nothing på engelska till någonting. Vad betyder ingenting? Eller någon som vet det? Det betyder ingenting. Det är nothing. Ingenting. Totalt ingenting. Alltså han gjorde sig, han avstod från den gudomliga makten han hade från födelsen. Hans gudomlighet som han hade från sin fader i den himmelska världen. Inte så att han hade ju de gudomliga kvalifikationer trots allt. Liksom du och jag. Vi är skapade till Guds avbild. Även du och jag. Så var också Jesus skapad till Guds avbild. Han var Gud. Men detta att han ödmjukade sig. I Hebreerbrevets andra kapitel ska vi slå också upp och se vad som sägs där om Jesus. Han säger så här i Hebreerbrevets författare från andra kapitlet, vers 5. Jag kan korta ner det och ta den 9:e versen. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställe. Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning. Jesus som helgar och det som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder. Och så läser jag ifrån, hoppar fram till den 16:e versen. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Alltså att Jesus på det här sättet antog en tjänares gestalt och blev som en av oss. Gjorde att han var som en av oss. Han var en mänsklig varelse. Han var som du och jag. I det 4:e kapitlet så står det där. Från vers 16 i Hebreerbrevet. Vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blev frestad i allt, liksom vi. Men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Han blev frestad i allt liksom vi. Jag vill lyfta fram det här som en tydlig sak, alltså att Jesus, när han gick här nere på jorden, så kan vi ibland få uppfattningen att han hade något privilegium, att han var ju Guds son, han måste ju ha haft en speciell fördel på det sättet, att han kunde räkna med att Jesus var med i honom, att Gud var med i honom på ett speciellt sätt, att hans gudomlighet, det var lite grann som stålmannen som kunde ta på sig någon speciell kläder, och sen Jesus, Guds son, trädde fram. Och så ibland så var han som en vanlig människa, fantomen. Han gick omkring i stan som Mr. Walker. Men Jesus, han var en människa som du och jag. Och han var beroende av den hjälp han kunde få, liksom du och jag kan få. Och det är ju det här som är så fantastiskt, att han har varit som du och jag. Och han har visat genom sitt liv här nere på jorden hur vi kan få ha det. Med samma kraft, med samma uppståndelsekraft som verkade i honom, med samma under och tecken. Jesus säger att samma tecken som jag har gjort ska ni göra. Och ännu större. Det är ingenting märkvärdigt. Ni kan göra det här. Det är för att Gud bor i er. Guds ande bor i er. Vi ska se på hur lite grann av några vardagshändelser i Jesu liv. Och utifrån dem bilda oss en uppfattning om hur Jesus hanterade trosatmosfären. Eller den obefintliga trosatmosfären när han mötte den. För att han skulle kunna utföra sina mäktiga under och tecken. Så fanns det saker och ting som han var beroende av. Hade fördelar av eller nackdelar av. Beroende på hur vinden låg på. Vi ska slå upp Markus evangeliet. Och där ska vi befinna oss en längre tid. I varje fall några minuter. Ska inte skrämma er alldeles. Men Markus evangeliets 50 kapitel ska vi börja med. Och sen ska vi gå igenom några kapitel i Markus och hitta livshändelser i Jesu liv som pekar på en specifik sak som jag har varit blind för tidigare, måste jag säga. Jag har inte uppfattat den så tydligt som den heliga ande har lyft fram det i dessa dagar. I Markus 5 så möter vi den här berättelsen om synagogsföreståndaren Jairus som kommer till Jesus. Och vi läser från vers 22, Markus 5. En synagogsföreståndare som heter Jairus kom dit, och då han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget: min dotter ligger för döden, kom och lägg händerna på henne så blir hon frisk och får leva. Och då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Och där var en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Och så vet vi vad som händer. Jag ska försöka korta ner för att vi ska kunna hinna igenom alla de här bibelställena. Därför att jag tycker att, och tror att det är av stor vikt att vi får fram den här sanningen. Och jag har upplevt det så här. Att vissa sanningar kan vi inte ta till oss och är vi inte mogna för. Beroende på vårt förhållande till Gud. Beroende på hur stor kärlek av Guds kärlek vi har i våra hjärtan. Så är inte vi mottagliga alla gånger. Men jag har upplevt så tydligt den här sista tiden. Hur församlingen är mogen. Har mognat för någonting nytt. Har mognat för sanningar som har varit fördolda för oss. Men som nu är tiden inne för oss att få ta emot och att gå ett steg till med Gud. Att ta ett steg till framåt mot det fullkomliga. Att få gå från klarhet till klarhet. Det är den troendes målsättning och vägval att få gå från klarhet till klarhet. Och det går ju stegvis och etappvis. Men när vi nu möter den här situationen när Jairus, synagogsföreståndaren, kommer med sitt barn och lägger det bildligt talat inför Jesus och säger: be för henne, hon ligger för döden hemma, du måste komma. Och så vet ni vad som händer, att han under sin vandring dit bort så stöter han på den här stora folkskaran och den här kvinnan med blodgång som sträcker sig fram för att åtminstone få röra hörntofsen på hans mantel. Och hon gör så, och han upplever och känner på en gång att kraft gick ut från honom. Och han stannar till och frågar: vem var det som rörde vid mig? Och lärjungarna försöker förklara för honom: men nu begriper du väl att så mycket folk, så är det väl omöjligt att inte någon rör vid dig. Ja, men jag kände hur kraft gick ut ifrån mig. Det var någon som rörde vid mig. Inte som bara för att röra vid en kändis, utan någon som hade ett behov och hade någonting som krävdes för att frigöra kraften från Jesus. Alla dessa människor fanns och hade egentligen samma förutsättningar och möjligheter. Men en kvinna, hon hade det som krävdes för att frigöra kraften från Jesus. Vad var det? Hon hade tro. Det finns en mängd människor idag som rör sig runt Kristus och som säger sig vara kristna. Men de saknar det som frigör kraften. De saknar tro. De gillar att ha den där epitetet kristen. Troende, säger de kanske till och med. Men det finns inte någon relevans till vad som egentligen det handlar om. Inte som den här kvinnan med blodgång som fick sträcka sig fram och röra vid hörntofsen av hans mantel och fick uppleva hur hon omedelbart fick hjälp. Vem rörde vid mina kläder? Och så säger Jesus till henne: min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Men medan han nu talar med henne så kommer synagogsföreståndarens husfolk och rapporterar till synagogsföreståndaren att nu är det kört. Lämna Jesus i fred nu, för att nu har din dotter dött. Men Jesus, han fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren: var inte rädd, tro endast. Var inte rädd, tro endast. Ibland så frågar vi oss: vad behövs? Ibland så känns det som att det är så hopplöst. Det är så mycket som behövs. Vi behöver så mycket. Men Jesus efterlyser en sak. Han efterlyser en sak. Tro endast. Tro endast. Det är så litet som behövs. Det här fröet som ett senapskorn, det är ganska litet. Skulle jag hålla det här mellan min tumme och mitt pekfinger, så tror jag knappt att du skulle se det från din position där du sitter, Anna möjligtvis. Men det är ett ganska litet, inte det minsta fröet, men ett ganska litet frö. Men Jesus säger och talar om senapskornet första gången i en liknelse. Att senapskornet är ett av de minsta fröna, säger han. Men när man planterar det och det växer upp så blir det ett träd där himmelens fåglar kan bygga sina bon. Alltså någonting som utvecklas. Och jag tror att det är det som det handlar om. Jag tror så mycket. Men jag tror att det är det handlar om när vi talar om senapskornets tro. Vi stirrar oss blinda nästan på det där lilla senapskornet. Men lägg det i jorden och vattna det. Får rätt förutsättningar så händer någonting. Det börjar växa. Och det blir någonting större och större. Och det kan befrukta många och mycket omkring sig. Alltså, den där senapskornet ska vi inte stirra oss blinda på. Utan vad händer när det kommer i rätt förutsättningar? Och det är detta med rätt förutsättningar för någonting stort som jag talar om idag. Tro som kan försätta berg. Jesus, han kommer hem till synagogsföreståndaren. Och där utanför så står en hop av människor som gråter förtvivlat. Och han kommer där och har sagt att var inte rädd, tro endast. Jesus kommer med sina, närmar sig föreståndarens hus. Då såg han en orolig skara människor som grät och klagade högt. Är det en bra trosatmosfär? Jag kan knappast säga att det är en bra trosatmosfär. De grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem, varför skriker ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom. En bra atmosfär, eller hur? Först så gråter de och skriker förtvivlat och sen hånskrattar de. Det är liksom flera ingredienser här som liksom bara slår ner tron. Atmosfären finns inte. Det finns inte miljön för det här senapsfrös tron att börja växa. Då hånskrattade de åt honom. Men, säger Markus här, men han drev ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina egna lärjungar och gick in där barnet låg. Och nu ska vi tänka på lite tidigare att när han fick det här budskapet att hans synagogsföreståndarens dotter hade dött, så gjorde Jesus någonting i första hand som jag höll på att hoppa över här. När han säger var inte rädd, tro endast, så ska vi se att han gör någonting märkligt. Han väljer ut några bland sina 12 lärjungar. Han tog med sig 3 stycken. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. De 3 kanske starkaste, trognaste och på något sätt stabilaste av hans lärjungar. De 3 tog han med sig. Varför tog han inte med sig hela skaran? Han valde ut de 3 stabilaste. De som hade på något sätt inte starkaste muskler. Men de hade visat en speciell tro. Och jag tror att det var det han var ute efter. En kvalifikativ tro som höll i det här tillfället speciellt. Han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och så kommer de dit och han driver ut alla som hånskrattat och som har gråtit förtvivlat. Och han tog med sig barnets far och mor och sina egna 3 lärjungar här och gick in där barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne, Talita kum, det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Genast steg flickan upp och började gå omkring. Hon var 12 år och de blev utom sig av häpnad. Där kunde det vara slut. Men här följer en fortsättning som är viktig att observera. Jesus säger så här. Han förbjöd dem strängt att låta någon få veta detta. Sedan sa han åt dem att ge henne något att äta. Jag har förundrat mig många gånger över de här orden. Över de här sentenserna när Jesus säger åt de han har hjälpt att så här som man säger nu att han så förbjöd dem strängt att låta någon få veta detta. Varför? Jo, jag tror jag har ett svar. Och vi ska se det lite närmare. Vi ska bara titta på några fler exempel med liknande karaktär. Därför att svaret finns där. Vi ska gå fram till det. Markus 6, det 6:e kapitlet. Vi behöver inte gå långt, va? Utan vi bara halkar över till det 6:e kapitlet och börjar från början där. Så ska vi se liksom hans motståndare. Alltså som bekräftar detta som han gjorde i synagogsföreståndarens fall. Han gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade och frågade, var får han detta ifrån och vad är det för visdom han har fått så att han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom. Och Jesus sa till dem, en profet föraktas alltid i sin hemstad, bland sina släktingar och i sin egen familj. Hör här. Och han kunde inte göra någon kraftgärning där. Bara några få sjuka botade han genom att lägga händerna på dem. Och han förundrade sig över deras lilla tro. Deras otro. Han förundrade sig över deras otro. De ville inte tro. Säger någon av de andra evangelisterna här. De ville inte tro. De hade tagit ställning. Att snickarsonen. Nej. Jesus Josefsson. Han tror vi inte på. Han vill vi inte. Du vet det här med den svenska jantelagen. Du ska inte tro att du är något. Jesus Josefsson. Vi har nog sett dig. Vi har nog noterat dig gående här i byn. Vi vet vem du är och vi vet var din mor bor. Alltså att komma i den atmosfären, då var till och med det kört för Jesus. Han kunde inte göra några kraftgärningar medan endast några få under genom att nästan ta tag i det själv. Lägga händerna på dem och lyfta av de bördorna, lyfta ur sjukdomarna. Han kunde inte göra. Jesus, Guds son, kunde inte göra. Var fanns då gudasonen? Han var sann människa livet igenom här nere på jorden. Han hade avsagt sig sin likhet med Gud. Han hade ödmjukat sig ända in till döden på korset. Han kunde inte göra några under. Vi går vidare till det sjunde kapitlet och tittar på en händelse från vers 31. Därefter lämnar han Tyros område. Jag läser alltså från Markus 7 och 31. Han tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska sjön. Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. Och han såg upp mot himlen, suckade och sa, Effata, det betyder öppna dig. Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Kunde vara klart där, kunde vara slut där. Men vi läser fortsättningen. Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivriga var de att göra det känt. Och folk blev utom sig av häpnad och sa, allt han har gjort är gott. Det döva får han att höra och de stumma att tala. Ännu ett av dessa under som Jesus gjorde när han gick här nere. Men varför? Säger han till honom, eller förbjuder han dem att tala om detta för någon? Ja, jag har trott ett tag, alltså, har väl haft aningar om att det kanske hade att göra för att han inte ville proklamera sig som på något sätt Messias konungen ännu. Att de hade upphöjt honom till konung redan. Det var inte dags för det. Men jag tror att det finns en sanning här också, en annan sanning som jag tror att Herrens ande har velat öppna mina ögon för. Och jag hoppas att vi tillsammans ska kunna hitta dit. Därför att jag tror att det finns en fara med att proklamera sitt helande under, sin befrielse för vem som helst, för vilka som helst. Därför att det finns en fara. Djävulen har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Han är den som försöker stjäla det som du har fått av Herren. Och det är så många som har fått uppleva helande under. För att komma hem och proklamera att se vad Gud har gjort med mig. Och så kommer de i en annan miljö än den miljö och atmosfär som de upplevde vid helandet. i en kyrka fylld med troende och frälsta som lovprisar Herren och tackar honom för undret som har skett. Och så kommer han, människan, han eller hon, hem till sina egna, och där finns det lite intelligenta människor som försöker förklara det här med att det förstår du väl att det har gått över, verken har gått över, och det där, den där diagnosen, det var du fick nog tag i fel diagnos, det var någon annan som hade den där diagnosen och läkarna hade gjort fel, eller alltså det finns så många som försöker förklara bort det gudomliga ingripandet, och många har fått uppleva det här genom att de har fått tillbaks det de blev befriade ifrån. De har hamnat i fel miljö. Hur viktigt är det inte att man lever tillsammans med likasinnade? De som tror, de troende samlades. Det är en nyckel, och en viktig nyckel för det kristna livets utveckling och tillväxt. Att man håller sig till de kristna, de troende. Det är inte för intet som Jesus har tänkt sin tanke med församlingen. Att församlingen är viktig. Att gemenskapen är jätteviktig. Därför att där gror tron. Där växer tron. Det här senapskornet. Det är det senapskornet som gjorde att du första gången tog ditt kliv in på Jesus område. Och sa, ja, jag tror på dig. Då började en process i ditt liv. Den där senapskorns tron började växa och utvecklas. En liten planta som växer och växer och växer. I och med att du gör flera upplevelser med Jesus. Du lär känna honom som din personliga frälsare. Och han som har gjort allt för dig. Och som vill dig bara gott. Och du börjar umgås med den Jesus. Och din tro växer. Det som du trodde som nyfrälst kanske var ett embryo. Men ju längre du går med Jesus, ju större tro får du. Den växer till och den blir stark. Vi ska ta ett exempel till. Jag tror alltså att det finns en fara i detta, alltså att man kan bli bestulen på sin upplevelse. Man kan bli bestulen på sitt under. Man kan bli bestulen på sitt helande. Därför är det viktigt att tacka Jesus för helandet. Att inte lyssna på dem som försöker förklara för att du måste ju tacka läkarna som har gjort ett under i ditt liv. Nej, jag tror att du ska adressera tacket till rätt Herre för att få behålla undret. Så inte djävulen lyckas, som han är ute efter att stjäla det för dig. Vars var vi nu? Vi har i sjunde kapitlet. Vi går till det åttonde kapitlet. Och sen ska vi börja gå in för landning. Men det åttonde kapitlet och vers 22. Det kom till Betsaida. Där förde man en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Hör här nu. Då tog han den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Varför? Varför skulle han ta honom vid handen och leda honom ut ur byn? Varför kunde inte han göra undret där han stod? Mitt inne i byn. Tänk en stund. Sedan spottade han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade, ser du något? Han spärrade upp ögonen och sa, ja, jag ser människorna gå omkring och de ser ut som fikus, träd. Alltså, det såg lite buskiga ut, risiga ut. Också en märklig sak att inte undret skedde så här som för det mesta att det skedde på en gång. Men då la Jesus än en gång händerna på hans ögon och den blinde såg nu bra och var botad. Han såg allt tydligt och klart. Jesus sände hem honom med orden, gå in inte ens in i byn. Gå inte ens in i byn. Varför? Ja, jag tror alltså att det finns en fara i detta att gå in med sin upplevelse in i ett område där det är en annan atmosfär. Det är en annan som råder där. Vi säger att Jesus har vunnit seger och han är segerfursten som sitter på faderns högra sida i höjden. Han har segrat en gång för alla. Det är sant. Men när Jesus frestas, när Jesus är i Getsemane ska jag säga, så vet ni hur han säger att hela jorden är i den ondes våld. Här, nu råder mörkret. I Psaltarpsalmen 115 och vers 16 ska vi läsa för att förtydliga detta, vad som händer och sker och vad vi har att göra som finns här nere på jorden idag. Psaltarpsalm 115 och vers 5. Nej, 16, förlåt. 16 är versen. Det står det så här: himlen är Herrens himmel och jorden har han givit åt människors barn. Ni vet, när Gud skapade världen, när Gud skapade människan, så gav han henne en uppgift. Att vårda skapelsen, att ta hand om jorden, det var hennes uppdrag. Och det uppdraget togs inte ifrån människan vid syndafallet, utan det finns kvar hos oss än idag, att vi har ett ansvar för jorden. Himlen är i Herrens våld, där finns han. Gud sitter i sin himmel med all makt i himlen och på jorden. Men att vi har ett mandat, när Jesus sände ut sina lärjungar, sina 12, så sa han att gå ut och förkunna att Guds rike är här. Alltså att de är Guds rikets representanter, liksom du och jag är Guds rikets representanter idag. Och vi har att proklamera Guds rike här och nu, att Guds rike är här. Och på det sättet proklamera ett befriat område. Det här är ett befriat område, för här finns Guds rikets representanter. Och de driver undan den ondes alla mörka krafter som försöker stänga vägen för människor. Men nu är Guds ande ute över världen och han drar människor till Gud. Han drar människor till Guds rike. Och vi ska vara de som proklamerar Guds rike på samma sätt som Jesus gjorde när han gick nere. Men skulle vi ha ett annat privilegium än Jesus själv hade? Nej, jag tror att vi har precis samma situation som Jesus hade. Att vi måste analysera, vi måste se vad har vi för förutsättningar och kanske skapa de rätta förutsättningarna för att undret ska kunna ske, för att genombrottet ska kunna hända. Och jag tror att den atmosfären, de förutsättningarna finns här idag. Därför att Gud har fört oss framåt, Gud har rört vid våra hjärtan. Det finns en kärlek här i den här församlingen och i den här kyrkan som människor som kommer hit märker av, upplever och berörs av. Jag har fått det såklart den här sista tiden, och inte minst genom det här fredagskvällarna med de här ungdomar från andra länder som har kommit hit och som fyller vår kyrka. I fredags så var det ett drygt 20-tal. Och de sitter här och de verkar trivas här och de känner en frid, tror jag. Och de känner framförallt att de som finns här av ledare i församlingen, från församlingen, att det finns en kärlek som har öppnat sina hjärtan för dem. När vi hade den här ekumeniska gudstjänsten i söndags och fyllde hela kyrkan, och jag gick omkring här efteråt med bland fikat och våfflorna, så var det några damer som sa till mig att det är så underbart att komma hit till Bålstakyrkan och uppleva och känna den här den här värmen. Och det berodde inte på att kaminen var tänd. Jag tror att det beror på att det finns en gudomlig kärlek i människorna som har fått uppleva att Guds under i sina liv. Och när Guds ande får leva i oss, får den frihet han vill ha, så öppnar han skatterna för oss. Han öppnar boken för oss och han för oss in i på gröna ängar. För han vill att vi ska gå vidare. Och jag tror att den här atmosfären av tro, den här miljön av tro som behövs för att under ska ske. Ibland, eller många gånger har jag frågat mig, varför händer det så lite? Och jag har skylt på Gud. Men nu inser jag mer och mer att det handlar inte om Gud. Han är densamme. Han sitter där han sitter och han har inte förändrats. Utan är det någonstans det förändras så är det hos mig. Jag förändras som en aprildag i oktober. Det svänger och har sig i känslolivet och styrkan och kraften och allt det här. Det förändras. Men Gud är densamme. Men när han får föra oss tillsammans. Jesus, han valde sina tre starkaste, sina tre trognaste med sig in i den här andliga kampen han skulle gå igenom. Och han tog självklart med sig mamma och pappa till den här dottern, för han visste att där finns det tro för mirakel. Hos far och mor som har förlorat sitt barn. De vill se ett under. Men hopen där ute som grät och skrattade om vartannat i sitt stora tvivel, de kastar han ut. Där hemma hos det döda barnet, där fanns en trosatmosfär som var övergripande. Och han säger till flickan, Talita kom, stig upp. Och hon steg genast upp på sina fötter. Undret skedde. Och så säger Jesus, tala inte om detta för någon. Någonting som man vill tala om är väl just detta, att hon var död, men se, hon lever. Men Jesus förbjöd dem. Varför? Han var rädd att de skulle förlora det de hade fått. Den onde har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Vi ska se en skillnad. Det är ett exempel jag nu har tagit. Nu ska vi gå in mot landning. Så ska vi se ändå på en viktig skillnad. Där det fanns situationer där trosatmosfären var en helt annorlunda. Där trosmiljön var livgivande. Där det var ett förutsättning för under och tecken. Och vi slår upp Markus evangeliet igen. Och Matteus, det var därifrån jag hade tagit det där exemplet. Matteus 14. Och då hamnar vi i en situation där Jesus hade gått på vattnet. Petrus hade utmanat honom att om det var han så skulle han få pröva på att gå på vattnet. Och han fick det. När de hade farit över sjön, jag läser från vers 34, lade de till vid Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och skickade ut bud i hela trakten och man förde till honom alla som var sjuka. Och bad honom att åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid den blev friska. Alla som rörde vid den blev friska. Men där fanns en helt annan atmosfär. Det fanns inte det där hånskrattet. Där fanns inte den där djupa förtvivlan. Utan där fanns, man kallade till sig folk som var sjuka. Och bad att han åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel och alla som rörde vid den blev hjälpta. Och vi kan fortsätta nu vi liksom inne på Matteus till 17 kapitlet där Jesus talar om detta senapskorn från vers 19. 17 och 19. Då lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus gick de fram och frågade varför kunde inte vi driva ut honom, alltså en ond ande i en månadssjuk pojke hade det handlat om. Och Jesus svarade: därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er, om ni har tro bara som ett senapskorn, så kan ni säga till detta berg: flytta dig hit bort, dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er. Han tar den här parallellen när de har kommit och misslyckats i sin tro. Och då tycker man att ja, men ni hade kanske behövt en sån här jättestor tro. Då hade man nu hade ni. Alltså det handlar inte om storleken. Det handlar om från den här lilla pyttelilla fröet. Men om det får komma i rätt miljö som händer, så exploderar det. Då händer någonting förunderligt. En tro som växer sig till och stark och blir stark och utvecklas. Avslutningsvis så tror jag att man kan lägga en parallell med det här för att visa på en tydlig sak som Paulus talar till sin andlige son Timoteus om och varnar honom för, att i den sista tiden så kommer det att finnas människor som har skenet av Guds fruktan men som inte vill veta av dess kraft. Och så säger han något mycket märkligt till Timoteus: håll dig borta från dem. Och jag tror att det har att göra med det här, alltså att man ska se till att man inte hamnar i fel sällskap. Man ska se till att hålla sig till trosvännerna. De hade allting gemensamt. Nu är de troende på den första församlingens tid. De hade allting gemensamt. De höll ihop jämt. Var de inte i kyrkan tillsammans, så var de hemma tillsammans. Och man bröt brödet och man firade Herrens måltid tillsammans. Man hade allting gemensamt. Och den församlingen vill jag se. Alltså en församling som har samma inriktning, som har samma målsättning, och där en miljö finns för att tron ska kunna växa även hos den som bara har den här senapskorns stora lilla tron. Men kommer man i den miljön så händer ett under och tron börjar växa. Och den tron och den miljön tror jag finns här, och den ska vi vara rädda om. Den ska vi se till att vi bevarar och att vi håller levande. Att det ska finnas en miljö i denna kyrka, i denna församling, som möjliggör Guds under. Allt är möjligt. Allt är möjligt för den som tror. Och jag säger detta därför att jag tror att Jesus har velat föra oss ett steg till. Att vi ska vara medvetna om detta, så att vi ser till att vi skapar den här miljön där Gud trivs, där Guds ande trivs, där Guds ande är levande och verksam. Att inte den helige ande när han kommer in upplever att nej, det här finns inga stora möjligheter, jag tror jag drar vidare. Nej, utan han känner att här trivs jag. Här finns utrymme för mig. Här finns möjligheterna. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för att du har öppnat boken för oss. Tack Jesus för att du har gjort det möjligt för oss att gå i dina fotspår. Att göra samma under som du gjorde när du gick här nere på jorden. Att det är möjligt för oss idag, Herre. Och jag ber om din välsignelse över oss, ditt folk idag, Herre. Att du vill öppna våra ögon så att vi kan skåda undren i din lag, Herre. Att du öppnar våra hjärtan för människor runt omkring oss. Att det finns den här kärleksgrund, kärleksmylla i den här församlingen, ibland oss, Herre. Där de här senapskorns små trosmänniskorna kan få planteras och få växa till det du har tänkt dem till att få bli. I Herren Jesu Kristi namn, nu ber jag om din välsignelse över oss alla, Herre. Du som känner våra hjärtan och vet våra behov, Herre. Jag ber speciellt för våra asylsökande vänner som vi har ibland oss, Herre. Jag ber om din nåd och välsignelse. Du ska bara förbarma dig över dem, Herre Jesus. Och ge dem vad de längtar efter, framförallt din gudomliga frid, Herre. I Jesu Kristi namn. Jag ber att du ska låta dem få uppleva att på denna plats finns du, Herre. Här finns förutsättningar för under och tecken och ett gudomligt ingripande till ande, själ och kropp, Herre. I Jesu Kristi namn. Jag ber Herre att du ska välsigna oss i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Amen.